Kapitel 11. Om den osynliga världen. Du lilla vän. Bara jag nu inte tagit mig vatten över huvudet. Jag känner mig på det område vi nu skola beträda. Icke på långt när så säker som i de frågor vi hittills behandlat. Ty det lilla jag vet eller tror mig veta har jag ju icke av egen medveten erfarenhet. Jag har fått det huvudsakligast genom samtal med dem som gått före mig till denna osynliga värld, och då kan du förstå att misstag lätt kunnat insmyga sig. Jag kan hava hört fel och jag kan hava missuppfattat svaren. Jag skulle inte heller vågat giva dig del av dessa mina föreställningar, om jag inte från flera håll, dels genom böcker, dels genom personer, vilka liksom jag stått i förbindelse med de hädangångna, i många avseenden fått bekräftelse på vad jag här vill skildra. Det ger ju en viss sannolikhet för att det verkligen förhåller sig så. Sedan har du ju rätt att själv tänka vad du vill både om mig och vad jag har att förtälja. Pröva det med både hjärta och förstånd och behåll vad du känner dig tillfredsställd av. Lägg det andra på hyllan och vänta tills det klarnar inom dig. Men yttra dig aldrig med tvärsäkerhet om det du inte begriper eller inte kan tro på. Det händer ofta, må du tro, att en allvarligt sökande människa förböjer sig ned och plocka upp de sanningsfrön hon tidigare i övermod kastat ifrån sig. Ett ödmjukt sinne är första villkoret för att kunna intränga i den osynliga världens mysterier. Men innan vi ger oss in på detta vanskeliga ämne vill jag framhålla några synpunkter, som jag ber dig att alltid fasthålla, när vi språkar om överjordiska förhållanden. Den första är, att andevärlden icke är ett litet begränsat rike som denna världen, utan tvärtom innefattar en mångfald av riken eller tillvarelseplan. Det ena högre än det andra, och att det endast är det lägsta av dessa, D.V.S. det som ligger närmast vår fysiska värld och därför mest liknar denna, som vi kunna göra oss någon föreställning om. De högre planen ligger utanför vår fattningsförmåga. Men det är ju också detta oss närmast liggande tillvarelseplan som mest intresserar oss. Ty det är ju dit vi först komma, sedan vi lämnat jordeplanet. Därifrån kunna vi säkerligen också lättare studera de högre planen och sålunda bereda oss att stiga högre, om vi gjort oss förtjänta av en sådan upphöjelse. Det oss närmast liggande plan, som vi nu skola studera, brukar man kalla det astrala, vilket kunde översättas med stjärnljusets plan. Redan själva namnet antyder således att astralvärlden är så mycket lättare, luftigare och ofattbarare än vår värld. Som stjärnljuset är det i förhållande till vår fysiska materia. Om sedan närmast högre plan ovanför det astrala är så mycket finare än stjärnljuset, som detta är finare än jordens mull, så kan du förstå hur rent av ofattliga de högre planen måste vara ur jordisk synpunkt betraktade. Det andra jag ber dig ihåg komma är det underbara förhållandet, att denna astrala värld i så många avseenden liknar vår värld, att den senare mer rätta kan sågas vara allenast en efterbildning i grövre materia av den astrala världen. Så lika är dessa båda världar, att det knappast finns någon företeelse på jorden vare sig i naturen eller i de förhållanden människorna skapat sig, som icke har sin motsvarighet i den astrala världen. Och dock är de på samma gång varandra så olika som stjärnljuset och jordens grus. Det är då naturligt, när man vill försöka skildra astralplanet, att man i främsta rummet fäster sig vid just de förhållanden varuti det liknar jorden. Ja, det är så mycket naturligare som denna skildring måste göras på ett jordiskt språk, vilket alldeles saknar uttryck för de underbara förhållanden varuti astralplanet skiljer sig från jorden. Även astralplanets invånare, låt oss kalla dem astralmänniskor, hava, när de vill tala med oss om sina erfarenheter, inte ett annat språk att tillgå än det jordens språk vi talar. De beklagar därför att de icke kunna giva oss någon verkligt bud av sin värld. Språket och vår fattningsförmåga lägger oöverstigliga hinder i vägen. Du undrar nu må hända, varuti ligger väl likheten och varuti olikheten mellan de båda världarna? Jo, det vill jag försöka förklara. De liknar varandra nästan fullständigt till formerna. Astralvärlden äger urtyperna, förebilderna. Vår värld äger endast kopior. Men i avseende på det ämne, varav dessa världar är och byggda, är de varandra så olika, att vi nästan inte är och i stånd att fatta det. Då nu formerna är och detsamma, bör det icke förvåna dig, när du i skildringar av astralvärlden förhör att naturen där liknar jordens, att där finnas berg och skogar, ångar och lunder, sjöar och floder, och att människorna där liksom här bygger sig byar och städer, kojor och slott. Att de arbetar både med handen och med tanken. Ja, att de på ett lägre stadium av utveckling i viss mån även är och i behov av föda och sömn. Du minns av ett föregående brev att vi här på jorden innanför den synliga kroppen även äga en osynlig, som vi kallar astralkroppen. Det är denna kropp vi bär i den astrala världen. Den är till sin byggnad alldeles lik den fysiska kroppen och har samma organ som denna. I någon mån är nu även astralkroppen i behov av omsättning och vederkvickelse. Ehuru icke på långt när i samma grad som den fysiska. Och ju högre anden stiger, desto mera går han sig oberoende av både föda och vila. Men om nu också formerna är så lika där uppe och här nere, så är dock det stoff, varur de danats, himmelsvitt olika. Och det är där vår fattningsförmåga sviker. Vi har mycket svårt att föreställa oss ett ämne som är så elastiskt, så burbart, att det med lätthet låter forma sig av vår vilja. Ja, i viss mån bara av vår föreställning. Men det är just förhållandet med astralmaterien. Därför kan det i viss mening sågas att vi på det astrala planet själva skapar oss vår omgivning eller att den tar sig uttryck efter vår egen sinnesförfattning. Ja, det kan sågas. Men att verkligen begripa det är ingen lätt sak. Hur livligt vi än anspänner vår fantasi för att söka fatta den andra världen kommer den helt visst att bereda oss oändligt stora och angenäma överraskningar. När vi en gång kommer dit upp, angenäma är det då så alldeles säkert? Nej, det är sant. Det beror naturligtvis på vår sinnesförfattning, vårt hjärtelag, vår andliga ståndpunkt. Ännu en sak måste jag fästa din uppmärksamhet på. Innan vi går vidare, du ska måhända snart få i din hand andra böcker som handlar om dessa ämnen. Ty nu håller det på att växa upp en hel litteratur över andra världen och dess företeelser. Och då ska du kanske möta skildringar som du finner vara helt olika mot dessa. Du undrar då vem som har rätt och är kanske för dig att kasta allt över bord därför att det inte stämmer. Lugna dig ett ögonblick och tänk efter. Kanske den andra har försökt att tala om den sidan av andevärlden som är alldeles olika jorden. Den som jag inte vägar mig på att skildra. Eller, om han också håller sig till den sidan som liknar jorden. Så kan du väl tänka dig att förhållandena i den andra världen kunna gestalta sig mycket olika. Hur vitt skilda är och icke till exempel här på jorden levnadsvillkoren i Lappmarken och i Stockholm. Antag att du bodde på en annan planet och bad att få veta något om livet på jorden. Och det först skulle komma en lapp och sedan en stockholmare och berätta om sina erfarenheter och sysselsättningar. Så skulle du säkerligen finna dem så olika att du vore frestad att göra dig den frågan. Vilken av dem närast eller närast de båda? Och dock har de båda talat sanning. Men nu är oförhållandena i astralvärlden oändligt mycket mer omväxlande än på jorden. Man bör därför vara mycket försiktig med att förkasta ett meddelande rörande den andra världen bara av den anledning att det inte stämmer med vad man hört förut. Det blev ett långt brev detta och ändå kom jag icke längre än till några allmänna synpunkter som man ståndigt bör ha i sikte när man talar om den osynliga världen. Försök nu att lägga dem på minnet. Så vill jag i nästa brev komma in på själva saken och så gott jag förmår svara på de frågor jag misstänker att du redan har i beredskap. Din morfar. Kapitel 12. Den osynliga världens byggnad och beskaffenhet, vännen min. Om jag inte misstar mig, lyder din första fråga så. Var ligger den där astralvärlden? Är det ett stort osynligt klot som rullar ute i världsrymden lika som jorden? Nej. Astralvärlden består av 7 olika sfärer eller höljen som omgivar jorden. De ligger den ena utanför den andra med många, många mils avstånd ifrån varandra. Den första sfären, som ligger jorden närmast, omsluter planeten helt och hållet på ett betydligt avstånd över jordytan, kanske hundratals mil. De andra 6 sfärerna ligger som breda sfäriskt böjda bälten runt om ekvatorn. Den andra sfären är bredast. Sedan avtagar de överliggande i bredd så att den sjunde är smalast. Mellanrummet mellan sfärerna även som tomrummet över polerna utfylls av det stora astrala lufthavet, som också sträcker sig långt över den sjunde sfären. Kom nu med dina frågor. Jag tycker mig se hur du rynkar pannan. Ja. Hur är det möjligt att det kan ligga 7 världar över oss utan att de skymmer himlen? Vi skulle ju således se sol, Mån och stjärnor tvärs igenom 7 tjocka tecken. Det kommer sig därav att dessa sfärer är byggda av ett för vårt öga fullkomligt osynligt och således fullständigt genomskinligt material. Vi kunna ju här se stjärnorna tvärs igenom luften, som dock är fysisk materie. Ja, till och med tvärs igenom en så fast fysisk kropp som glas. Är det då så underligt att den astrala materia, varav sfärerna är byggda och som är så oändligt mycket tunnare än luften, också är fullkomligt genomskinlig? Men du sa ju i ditt förra brev att det i de där världarna finnas berg och skogar, byar och städer. Inte kan väl berget vara tunnare än luften? Kom ihåg att vi talar om 2 fullkomligt olika plan. På jorden är de människornas fysiska sinnen så avpassade att de uppfattar till exempel en sten som en mycket hård kropp. Och dock består det materiell varav stenen är byggd bara av små atomer, som icke ligger tätt intill varandra utan har ett litet svängrum, som de utnyttjar för att vibrera med en otrolig hastighet. Därför att våra sinnen nu är mottagliga för eller stämda i samklang med just denna vibrationshastighet, kunna vi uppfatta stenen som en fast kropp. Tänker vi oss återförflyttade till det astrala planet, så har vi att göra med astral materia, som har en helt annan och större vibrationshastighet än den fysiska materien. Våra jordiska sinnen är icke anpassade efter dessa hastigare vibrationer, och därför har vi jordemänniskor ingen förnimmelse av dem. De är för oss fullkomligt obefintliga. Men en astralmänniska, som lämnat sin jordiska kropp och har sitt hem i astralvärlden, hon har astrala sinnen, som är stämda i samklang med de hastigare svängningar, varut i astralmaterien vibrerar. Och därför gör de samma intryck på hennes sinnen som den fysiska materien gör på våra. Därför kan astralmänniskan uppfatta en för oss osynlig astralsten som en fullkomligt fast och hård kropp. Det var krångligt. Det där. Ja. Det krångliga är att man måste tänka sig all materia, både den fysiska och den astrala, som ett resultat av vibrationer av olika hastighet. Utan en sådan uppfattning får man ingen klarhet i dessa frågor. Jag vill hjälpa dig att förstå vad jag menar genom ett exempel från ett annat område. Du har ju läst optik i skolan. Då vet du att den vita solstrålen, då den går genom ett glasprisma, sprids i ett spektrum som innehåller alla regnbågens färger. Dessa färger är och emellertid ingenting annat än nätor och vibrationer av olika hastighet. Ögat är nu så anpassat att det uppfattar de långsammare vibrationerna som röd färg, de något hastigare som orange och så vidare, och de hastigaste som violett. Men utanför det röda fältet finnas också strålar som giver utslag på en termometer, men som vibrerar för långsamt för att av ögat kunna uppfattas som ljus. Och på samma sätt finns det utanför de violetta fältet strålar som vibrerar för hastigt för att kunna uppfattas av ögat, men som giver sig till känna om man låter dem falla på en fotografiplåt. Där ser du ett exempel på hur våra sinnen är och anpassade för att uppfatta vibrationer av en hastighet som ligger mellan vissa gränser, men icke hava någon förnimmelse av vibrationer med en hastighet som ligger utanför dessa gränser. Du förstår då hur astralvärlden kan vara lika så verklig och påtagligt för astralmänniskan som jorden är det för jordemänniskan. Är hur vi inte hava någon förnimmelse av denna högre värld, men då har väl inte heller astralmänniskorna någon förnimmelse av vår värld, eftersom deras sinnen icke är stämda i samklang med den fysiska materiens vibrationer. Det är en mycket riktig anmärkning. Men nu är förhållandet det att hela vår fysiska värld och alla föremål på densamma är genomträngda av astralmateria. Alldeles som du själv äger icke blott en fysisk, utan även en astral kropp som genomtränger den fysiska, så har också alla fysiska föremål, det hus du bor ut i, den stol du sitter på, sin astral avbild, liksom inkapslad i det fysiska föremålet. Denna astralmateria går naturligtvis genom sina vibrationer intryck på astralmänniskans sinnen, och därför kan hon se och förnimma föremålen även på det fysiska planet. Det är således icke egentligen den fysiska kroppen hon ser, utan dess astrala motsvarighet, och även den ser hon i någon mån fördunklad av den fysiska materiens vibrationer. Detta förklarar också varför våra hädangångna vänner kunna se in i vår själ och i den läsa våra tankar och känslor på ett helt annat sätt än vi gjorde människor kunna se in i varandra. Men om astralmänniskorna bor där uppe i sfärerna många hundra mil ifrån oss, så kunna de väl icke komma hit ned och se hur vi har det. Jo, Det hör just till astralvärldens stora förutråden, att man där med den allra största lätthet bara genom sin viljekraft kan förflytta sig hur långt som helst nästan med tankens hastighet. Men det är ett av de förhållanden jag nämnde om i mitt senaste brev, som vi saknar förmåga att riktigt uppfatta. En padda, som krälar på jorden, skulle, om han kunde reflektera däröver, säkerligen ha mycket svårt att förstå hur en örn kan lyfta sig högt i skyn och sedan pilsnabbt skjuta ned igen för att fånga sitt byte. Sådana paddor är vi och sådana örnar är och astralmänniskorna blott med den skillnaden, att vi dock kunna reflektera över örnarna. Nå, efter de kunna röra sig så där obehindrat, får de slå sig ned var som helst i de sju sfärerna. Nej, friheten i detta avseende är ganska begränsad. Men för att kunna förklara varför så är, måste jag först säga några ord om dessa sfärer. De är och alla byggda av astralmateria. Men denna är av mycket olika täthet. Den lägsta, närmast jorden liggande sfären är av en jämförelsevis grov och sträv materia. Varför den har en hård och karg natur, som inte erbjuder någon synnerlig trevnad för sina innebyggare. Men ju högre de följande sfärerna ligga, desto lättare och mera förfinad är den materia varav de består. Desto vackrare deras natur och desto behagligare är de så som vistelseort. En resa uppåt genom sfärerna kan i någon mån jämföras med en resa genom Europa från norr till söder. Man börjar i Lapplands södermarker, passerar genom Norrlands skogsmarker, mellersta och södra Sveriges landsbygder, fortsätter genom Tysklands bördiga slätter och lövskogsklädda berg, kommer så till Schweiz härliga alptrakter, Italiens oliv och orangel under och slutar på Sicilien eller något annat jordiskt paradis. Men kom nu ihåg att detta är bara en bud, som bland annat haltar där ute i att våra jordiska landskap, hur olika de kunna vara, dock är rodanade av samma fysiska materia, som överallt för samma ämne har samma täthet. Då däremot sfärerna sinsemellan är av mycket olika täthet, vilket gör skillnaden dem emellan så mycket större. Nu är som du vet människans osynliga kropp, den som hon för med sig då hon inträder i astralvärlden, av mycket olika beskaffenhet och täthet beroende på hennes andliga utveckling och sedliga renhet. Den förfinas i samma mån som anden förädläs. Hos en rå och illasinnad människa är astralkroppen grov, tung och jordbunden. Hos den ädla människovännen, som ägnar sitt liv åt sanningens och kärlekens tjänst, har den redan fått något av en ängels klarhet och renhet. Det är nu så vist ordnat, att varje människa efter döden hamnar i den sfär, som bäst överensstämmer med hennes egen andliga utveckling. Där har hon sitt rätta hem. Där trivs hon bäst. I en högre sfär skulle hon inte ens trivas. Likasom en ballong, som är fylld med en lättare gas än luften, stiger till det luftläger, som har samma täthet som ballongen själv med gondol och ballast, men icke kan stiga högre. Så kommer också människan efter sin död till en sfär, som är av samma täthet eller renhetsgrad som hennes egen astralkropp. Högre kan hon icke stiga, men likasom ballongen kan hon minska sin vikt genom att kasta ut några sandpåsar av ballasten och på det sättet höja sig i lufthavet. Så kan också en människa på astralplanet genom eget arbete rena sig så att hennes astralkropp blir av en finare och lättare materia. Och då kan också hon stiga högre. Ja, det låter ju rimligt, att hon inte kan komma högre än som svarar mot hennes andliga renhet. Men du sa också, morfar, att hon inte ens skulle trivas i en högre värld, om hon kom dit. Det förstår jag inte. Tänk dig, att sfärerna ju högre de ligga, omstrålas av ett allt intensivare ljus. Om nu en, som har sitt hem i en lägre sfär och vars ögon är och anpassad efter den knappa dager, som där råder, skulle förflyttas till en mycket högre belägen sfär och utsättas för dess bländande ljus, så skulle han bildligt talat snart känna sveda i ögonen och önska sig tillbaka till sin egen sfärs skymning. Ja, du kan också tänka dig, att en rå och orenande, som i hela sitt yttre avspeglar sin lägra natur, inte skulle finna någon trevnad bland höga och skinande ljusgestalter. Här på jorden kunna vi nog under den fysiska kroppens mask dölja en svart själ. Men på det astrala planet har vi avkastat masken och måste visa oss sådana vi är. Där kan inte råhet och ondska döljas. De sätta sin prägel i mörka färger till och med på de kläder vi bära. Då kan du förstå, att det inte är så roligt att komma till en högre sfär än man med rätta tillhör. Man skulle där sticka av som flugor i kol. Nej. Var och en kommer med naturnödvändighet på sin rätta plats i astralvärlden. Det har en kärleksfull försyn dragit försorg om. Och därför har man också all den trevnad man är i stånd att njuta. Alla vederfärs samma rättvisa. Alla äga samma möjlighet till framåtskridande. Alla åtnjuta samma ömma omvårdnad. Samma visa ledning. Nu förstår jag att du nog även gärna ville få veta något om vårt tillstånd efter döden och de levnadsvillkor det astrala planet har att erbjuda. Men därom i nästa brev. Försök nu med stöd av vad vi har språkat om och med hjälp av din egen fantasi att göra dig en föreställning om den värld som ligger på andra sidan om dödens tröskel. Du ska dock aldrig helt kunna fatta dess många och stora under. Den kommer alltid att bjuda dig överraskningar som du icke har en aning om. Din morfar. Kapitel 13. Om livet i den osynliga världen. Du kära barn. Inte sant. Du ville nog också veta något om vårt tillstånd efter döden. Det är en svårlöst fråga. Men jag vill försöka. Något har jag redan talat därom i brevet om döden. Du minns att den första känsla som bemäktigar sig den förlossade anden vanligen är ett obeskrivligt välbefinnande. Det är så behagligt att vara fri från den tunga och besvärliga fysiska kroppen. Man känner sig så lätt i sin nya dräkt. Den som man dock burit under sin fysiska kropp under ett helt liv, kanske utan att ha vetat det. Man tycker nästan att man drömmer och är rädd att vakna. Så skön känner sig först under den nya tillvaron. Man föres nu av sin egen andliga bärkraft till den sfär där man har sitt rätta hem. Vanligen mötes man redan vid dödsbädden av sina hädangångna vänner, som välkomnar en, glädjer sig över återseendet och följer en till det nya hemmet. Där får man till en början vila ut och, efterhand som krafterna återkomma, söker man orientera sig i den nya världen. Men snart möter en svår uppgift, som ingen kan undkomma. Man nödgas gå till rätta med sig själv och granska sitt förflutna jordeliv. Det är icke en yttre domstolsransakning. Det är en helt och hållet inre akt, där man själv är sin egen både anklagare och domare. Under denna period, som för några kan vara lätt nog, men för de flesta är ytterligt pinsam, är man ensam, känner sig övergiven och har ingen av vilkens medlidande man kan vänta sig någon hugsvalelse. Vanligen är dock ens skyddsande icke långt borta, men han klämmer ej med sin skyddsling. Han gör gemensam sak med samvetet. Allt måste nu fram i dagen för att granskas. Icke allenast vad vi sagt och vad vi gjort eller underlåtit att göra, utan även motiven till vårt handlingssätt måste bekännas och vägas. Och man kan inte undskylla sig med att man glömt hur det var, hur det gick till eller vad avsikten var. Skoningslöst upprullas tavla efter tavla från vårt liv. Allt finnes lika som fotograferat, filmat, i eterljuset, och vi ser oss som i ett levande panorama, från vilket bilderna stirrar på oss och kräver att bliva förklarade. Ja, i regeln måste vi själva uppsätta en berättelse eller ett protokoll över hela vårt liv och sanningsenligt anteckna icke allenast vad vi gjort utan även skälen varför vi gjort så. Det kan vara pinsamt nog att stå till doms inför en annan människa, men att ställas ansikte mot ansikte med sitt eget högre jag, själva gudanistan i sitt väsen, och nödgas erkänna, där var jag feg och ville inte erkänna min skuld, utan lät en annan bära den smällek som borde ha drabbat mig. Där var jag hård och gjorde ingenting för att lindra en annans lidande, ehur det icke hade kostat mig någonting. Där var jag högmodig och låt en underordnad känna hela tyngden av sin beroende ställning. Där var jag självisk och tog för mig en andel, som med rätta bort tillkom en annan. Där var jag svag och gav efter för en frestelse, som jag borde kunnat motstå. Det är någonting förfärligt, och det kan du förstå, att hur ur mänsklig synpunkt otadligt vi än framlevat vårt liv, så har vi, de flesta av oss, många sådana fläckar på vår livsbild. För några är och de ljusa sidorna i tavlan övervägande. De hava icke svårt att erkänna sina fel och komma därför lättare ifrån denna granskning. Men för de flesta är det alltid en smärtsam självprövning, och för en del kan den vara så pinsam att de är ofärdiga att ropa till högarna skylen oss och till bergen fallen över oss. Detta är den rätta innebörden av katolikernas lära om skärselden, som därför har en inre betydelse, väl värd att beakta, ur skärselden likasom också ur denna självprovning, då den medfört en verklig ånger, utgår anden luttrad och fri och får med glatt sinne börja sitt nya liv i en ny värld, som bjuder på många glädjeämnen och utvecklingsmöjligheter. Du undrar kanske varför en sådan självprövning är nödvändig. Kunde man inte lika så gärna genast få pröva sitt nya liv med dess rika möjligheter? Nej. Vi har gått in i jordelivet med vissa uppgifter att fylla. Vissa krav på oss själva för vår utveckling. Då är det ju helt naturligt att vi efter slutad jordevandring måste göra upp vårt moraliska bokslut över livet och inrista dess dyrt förvärvade erfarenheter i vårt innersta väsen. Så att vi en annan gång akta oss för att begå samma fel av feghet, hårdhet, högmod, själviskhet eller svaghet. Men det finns en annan och djupare grund för denna självransakning. Vi har genom varje vårt felsteg i större eller mindre grad förbrutit oss mot Guds heliga lag i vårt inre och därigenom framkallat en disharmoni i vårt väsen, som hindrar oss att njuta den lycka som den nya tillvaron har att bjuda oss. Först sedan vi öppet och ödmjukt erkänt våra fel, om det inte är gjort redan under jordelivet, kommer vi i den harmoniska stämning att vi kunna taga del i andevärldens såväl glädje som arbete, och varut i består väl dem. Tror du? Människorna hava i sin naiva fantasi föreställt sig att de skulle ge sig uttryck i ett ständigt lovprisande av Gud med sånger och basuner, och som en bud av ett tacksamt hjärtas hängivenhet är den bilden ganska berättigad. Men må ingen föreställa sig att det ska bliva vår enda sysselsättning i en annan värld. Jag är rädd den blev lite lättsam i längden. Nej. Arbete finns där som här. Lyckligtvis. Allt jordens arbete om också under andra och lättare former. Mycket av det som uträttas på jorden är förberett genom ett intensivt arbete i den osynliga världen. Därifrån inspireras våra talare, skriftställare och skalder, våra konstnärer och musici, våra ingenjörer och uppfinnare, våra statsmän och ledare, våra mecenater och filantroper, i de flesta fall utan att de hava en aning om varifrån de hämtar sina ingivelser. Men hur bedrivs då detta intensiva arbete i sfärerna? Frågar du kanske. Det vägar jag inte bestämt yttra mig om. Men jag har den föreställningen att arbetet där uppe i många avseenden liknar arbetet här nere. Blott att det är oändligt mycket lättare. Inte bara därför att livet i astralvärlden ställer så små krav på oss utan också därför att den astrala materien är så ofantligt budbar och lätt bearbetad. Men arbetet i sfärerna går endast i mycket ringa grad ut på att skaffa sig de små förnödenheter man där behöver. Det går i väsentligt grad ut på att utveckla sin intelligens. Att skaffa sig kunskaper. I alla sfärer finns det därför skolor. Avpassade efter invånarnas andliga ståndpunkt. Från de mest primitiva folkskolor till de yppersta universitet. Alla får gå i skola och alla har mycket att lära. Det är naturligt att lärarna måste stå på en högre ståndpunkt än hans lärjungar och därför tagas lärarna alltid från en högre sfär. Man kan nämligen alltid gå ned i en lägre sfär än den man tillhör. Detta innebär en uppoffring. Men man går det gärna. Då det gäller en sådan kärlekstjänst som lärare kallat. Även de styrande inom varje sfär tagas i regeln från en högre sådan. Musik och konst i alla former är och viktiga kulturbärare och därför finnas. Särskilt i de högre sfärerna, utmärkta konservatorier och högskolor för de bildande konsterna även som skådebanor för scenisk konst. Stora bibliotek är också tillgängliga för den vetgirige. Därför han lånar så mycket han orkar låsa. Ja, han kan också få till skänks de böcker han håller av. Samlivet är i de högre sfärerna det angenämaste man kan önska sig. Gamla vänner som känt varandra under jordelivet lån eller under länge sedan passerade till varelseformer. Slå sig tillsammans och bilda små familjer. Som hava ett intimt umgänge med varandra. De kunna hava vitt skilda sysselsättningar i olika sfärer eller på jorden. Men efter slutat arbete för dagen samlas de i sin villa till ett behagligt samkvåm eller mätas de på ett föredrag eller en konsert. Det gives i sfärerna ännu ett annat arbete. Som är av utomordentligt stor betydelse. Ett arbete som vi här på jorden ännu i allt för ringa grad har sökt att eftergöra. Det är det hjälpande arbetet skänt emot dem. Som står lägre både intellektuellt och moraliskt avseende. Där var och en är genomträngd av broderskänslan. Där håller alla ihop som i en syskonkrets. Där är och alla villiga att efter måttet av sina krafter bistå dem. Som under utvecklingens branta bergbestigning av en eller annan anledning blivit efter. Eller som ligga slagna av de sår de själva tillfogat sig. Det ger sig andevärldens lägre regioner ännu mycket mer än den på jorden och där fordras kraftig hjälp. Men därom vill jag tala med dig i nästa brev. Även bland människorna på jorden utövar andevärldens invånare ett mycket stort och välsignelserikt arbete. När du går i en stor folksamling, där tusen och åter tusen för dig alldeles obekanta ansikten dragar förbi, har du tänkt på då vilket oerhört arbete det måste vara att hålla reda på varenda individ, följa honom på alla hans vägar, stödja, hjälpa och upprätthålla honom och i en viss mening föra räkenskap över allt vad han företar sig. Det är ju ett kolossalt bokhålleri. Ty du kan väl inte tro, som så många gör det, att vi är och kastade hit av en slump för att försöka reda oss bäst vi kunna. Nej, tänk istället att alla i den där folkträngseln ligga Guds rika faders hjärta lika nära. Att alla är och hans söner och döttrar stadda på vandring upp till fadershemmet. Att alla är och omfattade med samma outsägliga ömhet. Slusken, som halvrusig armbågar sig fram, är en evighetsvandrare lika väl som du och jag. Han har gudabelättet som en möjlighet inom sig och det ska en gång komma att skina som en dyrbar juvel. Blott allt slagg blivit bortbränt. Alla råa ytor och kanter blivit avsopade. Det är sant att detta arbete måste varje individ själv utföra. Men det är också sant att han icke skulle kunna göra det utan högre hjälp. Och denna osynliga hjälp är alltid redo att räcka honom sin hand. Vilka är då dessa osynliga hjälpare? Tror du? Det är människoandar från astralvärldens högre sfärer eller från ännu högre världar, som frivilligt åtagit sig det mödosamma, ofta otacksamma värvet att som skyddsandar leda och hjälpa sina på jorden vandrande bröder och systrar, som ännu icke hunnit så långt i utveckling. Tänk nu att varenda människa har en sådan skyddsande, ja stundom flera, som bildar en andevakt om henne. Vilket oerhört stort och viktigt arbete utföres icke då av andarna bland jordens barn. Men du förstår att de icke kunna tvinga oss till någonting. Vi har vår fria vilja fullkomligt oförkränkt och bira därför själva ansvaret för våra handlingar. Skyddsanden kan bara varna oss när vi står i begrepp att utföra en dålig handling. Uppmuntra oss att göra det goda. Trösta oss när vi är bedrövade och inge oss styrka och mod då vi är nära att försmäkta av trätthet. Vanligen är det under sömnen som vår skyddsande inverkar på oss. Han lockar då ut vår egen ande ur kroppen och talar direkt till oss. Vi har i regeln icke något minne därav när vi vaknar. Men omedvetet har vi fått en impuls som kan hjälpa oss över stora svårigheter. Stundom händer det dock att vi verkligen har en förnimmelse av att någonting klarnat under natten. När vi är i vaket tillstånd har skyddsanden svårare att göra sig hörd. Men även då kunna särskilt känsliga personer förnimma hans röst som en inre stämma. Man kan tycka det vara underligt att inte försynen ordnat det så att vi bättre kunna höra vår skyddsande och även se honom. Ty då skulle vi säkerligen villigare följa hans goda råd. Utan tvivel. Men då blev vi också mycket mera bundna och oansvariga. Meningen är just att vi skola uppfostras till frihet och självständighet. Därför kommer hjälpen till oss så omärkligt. Därför får vi också skörda hela förtjänsten om vi följer den. Dessa våra skyddsande har sin hemvist uppe i någon högre sfär, men har sin dagliga gärning nere på jorden. De behöver dock icke ständigt följa sin skyddsling i hälarna. Men genom den andliga rapport van de stå till varandra, känner skyddsanden alltid när hans närvaro på jorden är behövlig och är då icke sämn att ila dit ned. Ofta är det en far eller mor eller en kär vän från en tidigare tillvaro som åtar sig ett sådant kärleksvärv. Det är naturligtvis ingenting som hindrar att samma skyddsande kan vaka över många skyddslingar. Ja, varje släktgrupp, varje nation har också en hög ande som vakar över dess öden. En ande vilkens vishet och makt står i förhållande till det viktiga uppdrag han påtagit sig. Men nu vill jag också säga det, att som varje sådant uppdrag är fullkomligt frivilligt, så kan det också hända att en skyddsande, som ser alla sina bemödanden jäckade, som bara mötes av ohörsamhet och hån, ja, som måste bevittna hur hans skyddsling själv släpar sig i smutsen, slutligen med sorg vänder sig bort och lämnar sin post, må hända till en ande som står lägre i utveckling. Å andra sidan kan det hända att en människa som oförtrutet arbetar på sin utveckling kan få en skyddsande av högre ordning som bättre är i tillfälle att befordra sin skyddslings vidare tillväxt. Måtte din skyddsande aldrig behöva fälla tårar över dig. Önskar. Din morfar. Kapitel 14. Om de olyckliga andarna. Du lilla rosenskind. Då du läst de två sista breven har du kanske undrat. Om även de onda människorna. De som med vett och vilja göra skada. De som mörda och bedraga. Om även de icke får det värre efter döden än att de komma till den första sfären. Där de visserligen föra ett tungt och besvärligt liv. Men varifrån de dock snart får arbeta sig upp till högre sfärer. Det är en berättigad fråga. Och jag vill nu anförtro dig det lilla jag vet om deras öde komma vänsterparentesno. Skjöbne. Som så trampat mänsklig och gudomligt lag under fötterna. Du har lärt och läst om ett helvete. Meningarna därom är odelade. Några påstå. Men de flesta förnekar att det finns ett sådant. Sanningen är. Att det finns ett helvete eller kanske flera sådana. Men inte ett helvete är evigt. Mer. Och så bör du också från början förstå att helvetet mindre är en straffort. Än ett inre tillstånd. Det är inte fråga om utifrån kommande plågor. Det är den inre pinan. Samvetskvalen. Som gisslar själen. Jag vill försöka teckna konturerna av en sådan olycklig. För att du ska förstå mig. Försök att tänka dig en man. Som under sitt jordeliv begått de värsta förbrytelser. Kanske utan att hava något av den mänskliga rättvisans arm. Han har fallit så djupt. Därför att han vänt sig bort från Gud. Kanske alldeles förnekat honom. Och istället dyrkat sitt eget av i tyglös vildhet endast tillfredsställt sina lägre begär. Signoriska lyssnad. Han har icke kunnat underlåta att höra samvetets röst. Som varnat och anklagat honom. Men han har nedtystat dess stämma. Han har urskuldat sig inför sig själv med den usla trösten. Att han väl inte är sämre än många andra. Som begått kanske ännu värre brott. Och att det för övrigt är hans rätt att få göra vad honom lyster. Han är trotsig och hård. Och hans hjärta glöder av hat. Nu är han död. Han står där avklädd en mask han bar på jorden. Sin fysiska kropp. Han är vidrig att skåda. Ty de brott han begått hava vanställt hans anletsdrag och bränt stygga sår på hans astralkropp. Skulle man fråga denne man, om han hade lust att slå sig ned i någon av de högre sfärerna, så skulle han säkert betacka sig. Där skulle skamkänslan över hans utseende ständigt plåga honom. Nej. Han söker mörkret för att dölja sig. Mörkret och ensamheten. Han blir heller inte tillfrågad. Oemotståndligt drages han av sin egen inneboende ondska till en mörkrets värld. Som närmare överensstämmer med hans eget tillstånd. Och här skapar honom hans sjuka. Av samvetsförebråelser uppjagade fantasi en omgivning. Som i hög grad är ägnad att plåga honom. Han tycker sig se dem. Han under sitt jordeliv pinat. Komma och hånler mot honom. Och han känner deras hotfulla. Genomträngande blickar som de värsta gisselslag. Han söker dölja sig. Han kryper ihop i den mörkaste vrå han kan uppleta. Men desto mera närgånget grinar mot honom dessa spökansikten. Som han allt för väl känner. Han kan domna bort för en stund i slö glömska men snart väckes han igen av dessa syner. Som han inte kan undkomma. Skräckscener från hans förflutna liv. Där han ser sig själv föröva de ogärningar. De våldsdåd. Som nu stiga fram och anklaga honom. Han har sökt ensamheten för att få vara i fred för andras blickar och just där i mörkret och stillheten bliver de bilder. Hans sjuka samvete frammanar. Så mycket verkligare. Och hans omgivning överensstämmer med. Ja. Man kan säga formar sig efter hans sinnesförfattning. Ty här spelar den subjektiva uppfattningen en mycket stor roll. Han känner sig kanske instängd i en kall och fuktig fängelsehåla insprängd i berget. Där vattnet sipprar fram mellan stenarna och ormar och ödlor kräla omkring honom. Eller han ligger som lamslagen i en sandöken. Där marken bränner under honom och törsten plågar honom. Eller han tycker sig vada i ett träsk. Där han inte kan finna något fotfäste. Där han kavar med händer och fötter för att hålla sig uppe och där luften är förpestad av stinkande dunster. Allt detta har nog någon objektiv grund. Men mer eller mindre är det ett foster av hans uppjagade inbildning. Som för honom framstår så som verklighet. En hemsk, förförande verklighet. Ett sannskyldigt helvete. Var denna mörkrets värld är belägen kan jag icke säga dig. Därom vet jag ingenting. Men en sak får du aldrig glömma. När du tänker på och talar om dessa förhållanden. och det är att den olycklige icke genom en yttre domshandling förpassats till denna pinort. Det är han själv som dömt och dömer sig till de plågor han lider. Och denna pina är icke evig. Han har själv nyckeln till sitt fängelse. Det beror på honom själv att lämna det eller stanna kvar. Du förstår nog att nyckeln är en uppriktig gånger. I samma stund som den olyckliga erkänner sina fel och blygs över dem. I samma stund som hans hjärta smälter i tårar och han i sin nåd ropar kolon höger citationstecken fader förlåt mig eländige. I samma stund släpper den ångest som marterat honom. Och han blir förlöst ur det helvete. Han skapat sig. Det ljus där nu omkring honom. Den trakt som han nyss såg fylld med så många skräckscener företer nu en hel annan anblick. Hans egen förändrade sinnesstämning har också givit honom en annan syn på hela hans omgivning. Han får nu flytta till en annan sfär och där börja arbeta på sin vidare utveckling. Förut har han vänt sig bort ifrån Gud och därav endast skördat ångest, lidande och förtvivlan. Nu har han vänt sig om och sträcker sina armar mot Gud och då fylls hans hjärta av glädje och tacksamhet. Hur lågt han än ligger, för han nu reser sig och börjar vandringen uppåt mot ljusare rymder. Men du må tro, det är inte så lätt för den som bär på en stor skuld att erkänna sig hava felat. Det är inte så lätt för den som hatar att falla på knä och bedja om förlåtelse. Det mänskliga hjärtat är trotsigt och hårt. Det har svårt att böja sig. Det söker alla möjliga undanflykter och ursäkter. Det tycker sig själv vara den förorättade. Den olyckliga anklagar Gud. Den Gud han kanske förnekat. För de lidanden han själv ådragit sig. Och sålunda kan han under långa tider, kanske århundraden, föredraga att framsläppa en eländig tillvaro i ångest och skräck framför att böja sig. I smått har du nog själv någon gång gjort en liknande erfarenhet. Du har kanske vid något tillfälle varit olydig mot din mor, men du har inte velat erkänna det. Istället har du vänt dig bort från henne. Ditt hjärta har blivit hårt och ditt sinne mörkt. Och du, som annars håller så mycket av din mor, du har kunnat se henne gråta över dig och ändå har du inte mjuknat. Ty det har varit så svårt för ditt lilla trotsiga sinne att bedja om förlåtelse. Men småningom har det kommit över dig en ångest. Och du har kantat sa och kunde det ej förbliva. Och ju längre det dröjt, desto mera har den ångesten anfäktat dig. Och du har tyckt att hela världen varit kall och mörk omkring dig och att andra människor varit stygga. Och detta bara därför att du själv varit stygg mot din egen älskade mor. Till sist har du dock icke kunnat bära den tyngden. Du har skyndat till mor, lagt huvudet i hennes knä och snyftat fram en bön om förlåtelse. Och när så mor har strukit dig över håret, lyftat upp ditt huvud och kysst dig på pannan, då har de mörka skuggorna flytt och du har känt det som en allt överströmmande glädje att återse mors vackra leende. Alldeles så går det också den olyckliga i helvetet. De lidanden han där har att utstå, vilka icke är och ett straff utan allenast samvetskvalen över det onda han gjort, de har till uppgift att väcka hans ånger. Och förr eller senare ska det lyckas. Det kommer en stund, då den olycklige är så nedbruten, att han inte längre orkar lida. Då är förkrosselsens stund kommen. Då öppnas den fängelseport. Han själv slagit i lås om sig. Du får emellertid icke tro, att dessa stackare, som vändas under trycket av sin egen ondska, är och alldeles övergivna av alla goda andar. Tvärtom, det finns alltid kärleksfulla missionärer, särskilt från de högre sfärerna, som av medkänsla för de olyckliga, uppsöka dem i deras helveten och försöka påverka dem till bekännelse och ånger. Dessa ljusets budbärare försaka sina förmåner i den högre sfär de tillhör och påtaga sig de obehag, som är och förenade med en vistelse i dessa grövre, starkt förtätade världar för att därför kunna kärlekens evangelium. Minns du hur det står i Bibeln? Att Jesus efter sin död nedsteg i dödsriket och predikade för fångarna. Så göra också många goda andar, som trätt i Jesu fotspår. Det är emellertid inte bara ett obehag de utsätter sig för, dessa kärlekens apostlar. Då de för att kunna intränga i en lägre värld nödgas förtäta sin finare astralkropp med den lägre sfärens grövre materia. Det är också ett verkligt lidande för dem att så ofta se sina bemödanden jäckade. De har nämligen svårt att göra sig förnimbara och hörda av dessa punkt jordbundna andar. Och om detta också lyckas dem, mötas de icke sällan av hån och begabberi. Det fordras ett stort tålamod och mycken kärlek för att på detta fält kunna uträtta något. Men när du slutligen lyckas att föra en olycklig bort från denna mörkrets värld, hava de också därute en stor och härlig belöning. Vill du få en närmare djublik ut i hur en sådan missionerande verksamhet bedrives, så lås lustarnas ådeld, som jag fått skriva efter diktamen. Anbefalar också att läsa Syftrin till evigheten av Steven Turoff, som går på detta tema. Rune anmärkning. Känner du inte en längtan efter att en gång själv få vara med och hjälpa till i detta missionsarbete? Att få vara en sådan ljusets budbärare, som går ner till de olyckliga och förkunnar fridens evangelium. Ännu ett ord om dessa olyckliga. Du tror kanske att det bara är råa och vilda människor som hamnar i denna mörkrets värld. Nej, kära du. Det är tyvärr ofta nog ganska högt utvecklade människor som kommer dit, därför att de missbrukat sina gåvor till det som varit ont. Och vanligen är det de som har svårast att böja sig. Men när de så befriat sig får de ånyo genomvandra de sfärer de en gång passerat, tills de når upp till den sfär varifrån de gingo ned till sitt senaste förspilda jordeliv. Medan vi talar om de olyckliga andarna vill jag också säga något om dem som går naturens ordning i förväg och förkortar sitt liv. I allmänhet får de lida mycket, och deras största lidande består kanske däruti att de i regeln alltid genom sitt självmord bereda sig en svår missräkning. Har de hoppats att undgå skammen och straffet för ett begånget brott, så mätas de på andra sidan av en ännu större skam, då de ställas ansikte mot ansikte med de ljusa andarna, och av en ännu skoningslösare domare i sitt eget samvete. Har de gjort det för att förkorta ett kroppsligt lidande, så möter de istället ett andligt lidande, som är ännu svårare. Har de tagit sitt liv i förhoppning att därigenom hastigare återförenas med någon kär vän, som döden tagit ifrån dem, så får de i regel erfara att denna våldshandling istället fört dem längre bort från den älskade. Det är alltid ett brott mot naturens lagar att förkorta sitt liv, och naturen hämnar sig bland annat därigenom att självmördaren på ett pinsamt sätt känner sig lika som bunden vid sin avlagda fysiska kropp lika länge som han skulle ha levat, om han icke själv tagit sitt liv. Det finns nämligen vissa fluidiska band mellan den fysiska och den astrala kroppen, som endast den naturliga döden kan fullständigt lösa. Ofta är dessa beklagansvärda till en början så förvirrade av den våldsamma död de genomgått, att de inte äga fullt medvetande. De lever i ett slags feberyrsel, varunder de oupphörligt tycker sig genomgå samma pinsamma dödssätt. De upptagas därför på ett hospital eller en vårdanstalt i någon av astralvärldens lägre sfärer, där de på det ömmaste omhändertagas vanligen av sådana andar, som i jordelivet varit läkare och sjuksköterskor. Här får de den vård de behöver, tills de kommer till fullt medvetande igen. Mer om detta. Naturligtvis drabbas icke alla av samma hemska öde. Allt beror på motivet till den överilade handlingen. Varje förmildrande omständighet lägger sig som en lindring över den olyckliges lidande och förkortar deras varaktighet. Men alla är de värda vårt innerliga deltagande. Ty du kan förstå vilka kval som föregått ett så förtvivlat beslut, och nu vet du också vilka lidanden följer efteråt. I grunden är det ingenting annat än bristande tro på Guds ledning som är orsaken. Visste människor bara hur kärleksfullt deras öden ledas av en högre makt, så skulle förtröstan därtill hålla dem uppe i även de svåraste provningar. Och visste de dessutom att alla prövningar som möter dem har de själva ådragit sig genom felsteg under föregående liv, så skulle detta också hjälpa dem att bära sitt öde med mer tålamod. Om denna så viktiga sanning vill jag tala lite närmare i ett följande brev. Men nu får icke de hemska tavlor jag har tecknat skrämma dig eller nedsätta ditt livsmod. Tänk istället att du vill vara med i den ljusets här, som strider mot det onda i världen och vill mildra lidandet. Det skulle glädja din morfar. Kapitel 15.